I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej på er och varmt välkomna till ett rykande färskt avsnitt nummer 482 i ordningen av Ångestpodden.
Hej!
Tack för alla fina ord om avsnittet med Fredrik Viking som förra veckan.
Ja.
Nej, men jag blev jätteglad att så många tyckte att vi hade ett fint samtal, att man liksom, jag menar, att man, jag tror många går ändå och funderar på det här med åldrandet, föräldrarrelationer. Alltså,
ja. Jag såg att det var någon som skrev till oss i DM just det här med att men tack för att ni tog upp det här, för att, men, att hon hade en, jag såg det bara snabbt liksom i notiser, men alltså det var någon då som hade en mamma som var lite äldre och att det då fanns en ångest liksom, så men tack för att ni tog upp det här, för att ja, min mamma kommer ju åldras kanske tidigare då än vad ens vänners mamma och jag, och att det också kan vara jobbigt liksom.
Ja, ja, men jag ville bara säga tack för det. Men du, vad har du för relation till pseudovetenskap? Nej, men det här året så har ju du och jag kommit att prata väldigt mycket om just pseudovetenskap, alternativa metoder, alternativmedicin. Det har vi ju gjort under åren. Men det blev ju någon slags katalysator av Kalla faktas kristall liksom granskning.
Ja, lockad till självmord.
Precis. Med Anders Knudas och kompani. Ja. Jag har sett att han är bokad till diverse sådana där hälsomässor och sådär.
Ja,
så en går skam på torra land.
Ja.
Men vi kände ju att så här, men vi vill ju eftersom vi då är så måna om forskning och vetenskap, så ville vi ju liksom bjuda in en forskare för att prata om de här liksom begreppen, om de här företeelserna.
Och lite mer gå in på, alltså, vad är det som gör att man vill tro på såna här saker, eller vad är det som gör att man går på det? Alltså, handlar det om gruppdynamik, grupptryck, vad finns det liksom för yttre påverkan som gör att såna här skojare rent ut sagt får så mycket fäste?
Precis, och därför har vi bjudit in professor i psykologi, Magnus Lindvall. Magnus, kom in här med sådan energi.
Ja.
Och han är då, som sagt, professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Men han är också gästprofessor på gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.
Mm.
Och Magnus har ju då liksom ägnat en del av sitt arbetsliv åt just pseudovetenskap och myter inom psykologin, och varför vi då som människor tenderar att falla för det här struntpratet gång på gång på gång.
Mm, ja, för det här är ju alltså pseudovetenskap och kanske så kristaller och det som vi har varit inne mest på, det är ju verkligen inget nytt.
Nej.
Alltså det går ju bara i cykler liksom. Det här är ju liksom hela New Age-rörelsen är ju på väg tillbaka. Liksom.
Precis. Men i det här avsnittet så kommer vi bland annat prata om diskmodellen och Thomas Eriksson. Thomas Eriksson är författare till bland annat Omgiven av idioter, Omgiven av psykopater, Omgiven av...
Alltså diverse. Alla Omgiven av böckerna.
Precis, mm. Och disk innebär då att man delar in människor i olika färger.
Mm. Det har vi också ett helt avsnitt om ju.
Vi pratar ju även om andra former av de här då olika färglärorna. Det finns någonting som heter 16 personalities.
Mm.
Det finns en uppsjö av de här.
Mm.
Och de hänvisar vi till. Och då är det alltså de här olika färgindelningarna av människor som vi pratar om.
Mm.
Så vi rullar intervjun med den färgsprakande professorn Magnus Lindvall.
Varsågoda! Hej Magnus och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Otroligt att ha dig här faktiskt.
Kul att vara här.
Du ska först få berätta för våra lyssnare, vem är du?
Vem är jag? Jag är professor i psykologi, med inriktning hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. Pendlar mellan Stockholm och Göteborg. Jag har jobb och familj på bägge ställena, så att jag är också knuten till gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Jag har forskningsprojekt där då.
Mm,
så att jag är här i Stockholm varannan vecka och i Göteborg varannan vecka. Mm. Så jag håller på med att forska kring det, framförallt min bakgrund är egentligen samband mellan hälsa, fysisk aktivitet och psykisk hälsa, träning, exercise psychology, hälsopsykologi. Men sen har jag sysslat en hel del med motivation de sista 10 åren. Så jag har skrivit böcker om det och forskat om det. Och också skrivit en hel del om självkänsla. Det var ju så jag började min forskning kan man säga. Och nu har jag precis, så här, cirkeln är sluten, och har precis kommit ut med en bok som heter En liten bok om självkänsla.
Mm.
Och så har jag ju framförallt det vi är här och pratar om idag, tänker jag, glömde det. Det är något som jag håller på med ganska mycket också. Det är det här med dålig populärpsykologi, pseudovetenskap, det som ser ut som vetenskap men som inte är det, framförallt kopplat till psykologi. Det har varit med i debatten och försökt liksom så här, ja, vara med och diskutera och försöka liksom berätta om hur det kommer sig att vi går på sådana här saker, varför det är viktigt för oss och varför det är så himla svårt att stå emot, men också varför vi nog ska undvika det.
Mm. Ja.
Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest? Ja, men jag får nog många associationer när jag tänker på ångest. Mm. Liksom så här, nej, men negativt, någon negativ association, laddat, vanligt förekommande, viktigt att vi pratar om det. Finns runt omkring oss hela tiden. Det är liksom min känsla. Jag har ju hållit på en hel del kring, jag är inte psykolog.
Nej.
Ska jag säga, men jag har ju hållit på att forska en hel del kring framförallt depression, fysisk aktivitet och träning kopplat till depression, men också ångest. Så att jag har ju liksom varit inne och touchat ämnet en hel del, akademiskt. Jag har liksom ingen egen. Jag är, får man säga, genetiskt haft flax i livets lotteri. Jag är genetiskt hyggligt skyddad i alla fall än så länge.
Uh-huh.
Så att jag tror det handlar ganska mycket om det. Det är ju en kombination av gener och miljön vi lever i givetvis. Och vissa har haft mer otur än andra när det gäller sårbarhet. Och jag har haft flax i livet och liksom har lyckats... Ja, i alla fall, jag har ju andra svagheter självklart. Men jag har i alla fall styrt upp det, eller lyckats få det, ha tur det på min sida så att jag slipper att jag är sårbar när det gäller det. Så jag har inte upplevt det själv i alla fall. Sådär. Så att det, men jag har många runt omkring mig som har mått dåligt, som mår dåligt, både barn och vuxna. Så att jag har ju sett det på nära håll.
Mm. Mm.
Och det är viktigt att vi pratar om det.
Ja, verkligen. Men du sa ju det, du är professor i psykologi och du har bland annat studerat om motivation, självkänsla och gruppdynamik. Det tyckte jag var väldigt intressant. Varför liksom har det blivit just de ämnena, tror du?
Självkänsla var nog, jag skrev min avhandling om självkänsla mer kopplat till kroppsuppfattning faktiskt. Alltså självuppfattning kopplat till kroppen och motion och träning.
Ah,
det var så som jag skrev min avhandling för 25 år sedan. Liksom. Och där var ju självkänsla med på ett hörn. Och sen var jag lite intresserad av, det blir ju med ett störning och självbild och kropp, hela det där liksom paketet då.
Mm.
Så jag tror det började liksom ungefär som att jag var liksom, nej, men jag var intresserad av det rent akademiskt. Det var liksom inte så där, det kan ju starta en egen erfarenhet i sitt eget liv, men så var det inte för mig, utan det var rent akademiskt, jag blev intresserad av det. Och så håller jag på med det här med samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, och sen så gled jag över till att motivation är ju svårt att ducka för liksom, det är ju en sån där någonting som alltid kommer in, vad är det som driver oss? Varför gör vi det vi gör? Varför sitter ni här istället för att pyssla med någonting annat? Varför har jag kommit hit idag? Och hållbarhet och sådär. Så att det börjar också bli intresserad av och syssla med det i 10-15 år. Det är väldigt, väldigt spännande.
Ja.
Och det här med pseudovetenskap hade ju sin för att göra en jättelång historia jättekort, så skrev jag min avhandling, den kom 2004. Och runt den tiden, lite efter det tror jag, så kom ju de här böckerna Mia Törnblom.
Mm.
Som blev väldigt populära. Och det var ju jättekul att se liksom att ett begrepp som man själv håller på med blir uppmärksammat. Men då när jag läste de här böckerna och liksom jämförde med det jag hade tagit till mig från forskningen, så kände jag att det där fanns ju ett otroligt stort glapp. Så ser ju inte alls forskningen på det här, och de där sanningarna som hon la fram som ganska tydliga saker, tydliga påståenden, stämde ju inte överhuvudtaget med forskningen. Så där började mitt intresse för just det här med, okej, så man kan säga saker och ting och kalla det för någonting, men det har verkligen inte stöd i vetenskap. Vad handlar det där om egentligen? Nu ska man väl ändå vara tydlig med detta var ju länge sedan att Mia Törnblom kanske inte så tydligt sa att det fanns jättemycket forskning. Hon var ju inte en Thomas Eriksson på det sättet.
Nej.
Också att hon lutar sig väl mycket mot egna anekdoter med Mia-metoden. Sådär. Mm. Men ändå liksom att det där är inte någon som funkar för henne. Det är ingenting som funkar för andra, för det krävs någonting annat för det. Så där började mitt intresse för det här med pseudovetenskap. Och sen inom idrottspsykologi som jag håller på med finns det väldigt mycket sånt som förkläs till vetenskap. Klassiska mentala träningen, visualisering, attributioner eller affirmationer rättare sagt.
Ja, just det.
De här sakerna som vi älskar. Tänk om det skulle vara så lätt. Positivt tänkande.
Folk älskar skiten.
Det är det. NLP, neurolinguistisk programmering var jättestort för många år sedan. Law of attraction då när Mia
Törnblom det
känner till. Ja. Allt det där, det var ju golden days mer för pseudovetenskap.
Det får man säga. Ja.
Nu är det andra typer som det här gått över till. Nu är vi över pucken för liksom disk också. Insights Discovery används ju fortfarande som är liknande, men det och enneagram kommer starkt också som något liknande och dela in i. Så hör ni det, liksom dagens varningssignal, undvik NLP, disk, Insights Discovery, enneagram, Myers-Briggs. Har vi big five typ? Men det är några där som förekommer hela tiden.
Mm.
Men alltså, vad vi ser idag är väl snarare att det är någon slags tredje generationens pseudovetenskap skulle jag kalla det. Där kanske Mia Törnblom var den första, där Thomas Eriksson Insights och hela det gänget NLP var den andra, där man ändå sa att det här är vetenskap.
Ja,
fast det inte var det. Mm. Men det fanns någon gammal snöig gubbe på liksom 100 år sedan. Det var Jung, finns att det ska vara William Moulton Marston. Det fanns någonting där.
Exakt.
Det var inte vetenskap och det har aldrig fått stöd heller. Men där man inte själv var forskare. Nu det som kommer, som man ser allt mer, det är ju det när forskare själva skriver böcker eller pratar om saker och ting och där man har skarvat ganska rejält och inte har stöd i sina egna studier. Man översäljer det här. Det kanske är en läkare, kanske är psykiater, det kanske är forskare själva som inte har koll. Det kanske inte är deras eget område eller som de skarvat i sitt eget område. Eller så är det personer som samarbetar med forskare som säger att det här är den här teorin.
Ja.
Mitt eget område, motivation, finns det en teori som vi använder som heter self-determination theory, självbestämmande teorin som håller på i 50 år som har väldigt stark evidens. Där finns det nu personer som har tagit den och ritat om kartan. Det är liksom inte tre psykologiska behov som den handlar om, utan de tycker att det handlar om sex psykologiska behov. Och det är bara för att man har ritat om kartan. Och det får man väl göra, men då får man ju kalla den för Olle-metoden eller Magnus-metoden.
Ja,
det har inget med vetenskap att göra längre.
Nej,
men istället kallar man att det här är den teorin, det är den här forskningen, man lutar sig mot det. Och det här är ju sneaky, ny pseudovetenskap. Och så säger de att man samarbetar med forskare, man utvecklar tester och allting. Och när man tittar på det, om man kan det här som jag råkar kunna då, då kan man säga att det håller ju inte ihop någonstans. Det finns en anledning att det inte finns några publikationer kring det här. Det här är ju bara snyggt trolleritrick. Och de tror nog på det själva. Men hur ska någon kunna se igenom det här?
Nej, exakt. Du råkar ju förstå det för att du har studerat det här, men gemene man har ju inte gjort det.
Nej, inte. Och till och med vetenskapsjournalist eller ni så här liksom, men det här ser ju rimligt ut. Ja, skulle de ljuga? Det är ju forskning.
Ja,
det är
exakt.
Fruktansvärt svårt att se. Och det är den nya generationens pseudovetenskap som kommer bli ännu mycket, 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 mycket svårare att se igenom. På tal om det här med fake, deepfake och AI och fan det rullar. Liksom, det är ju liknande där, att det blir allt svårare att se igenom. Och det som krävs är ju inte bara det som ni har pratat om, liksom kritiskt tänkande och de här redskapen och vetenskap.
Mm.
Utan du behöver ju liksom fackkunskap för att kunna se, man kanske tänker sig att jag som håller på med pseudovetenskap och tänker kring det, jag kan ju inte bli lurad om någonting. Jag blir lurad varje dag, om det är något som inte jag kan.
Mm.
Ska man bygga en altan, har jag ingen koll på. Det kan ju någon lura mig upp till månen, för jag kan inte, jag har ingen fackkunskap.
Nej,
psykologi råkar jag ha rätt bra koll på, i och med att jag har hållit på med det så länge.
Mm.
Så där kan jag som en gammal doberman pinch, jag luktar ju upp pseudovetenskap så fort i rotörerna, för jag vet vad jag ska leta efter.
Ja. Men jag tänker även på Food Pharmacy. De har väl paketerat exakt så med någon forskare.
Mm. Jag tror ju dock Bengt, att forskaren lämnade. Alltså,
ja, precis. Ja. Han blev ju starkt kritiserad för sitt... Är det Bengt han heter? Ja, skitsamma. Men de har ju hänvisar ju ständigt till honom.
Mm.
Och hans forskning som är liksom starkt kritiserad av en hel forskarkår.
Mm.
Men vi hade ju till och med, ni känner ju till de flesta pratarna med, kan inte exakt, men Andy Wakefield heter väl han med autism
och
kopplat till vaccin och
hela exakt, den exakt.
Och det var ju inte så att han satt på ett hörn, drack bärs och fick för sig liksom på krogen att det var farligt, utan det var ju vetenskap i alla fall. Det visade sig att det var inte okej vetenskap. Det var rätt kass vetenskap minst sagt, som inte vi ska lita på. Men det var ändå trots allt vetenskap i botten.
Mm.
Så det är inte så konstigt att liksom folk använder det fortfarande som gillar honom. Och gillar liksom, nej, men det är vetenskap i botten. Och Big Pharma och alla andra försöker mörka det här. Och
ja, precis.
Så att det blir mycket, mycket svårare att se igenom. om man kan hävda från början att det finns forskning eller vetenskap bakom. Mm. Och det kostar inget att säga det också. Framförallt om man själv inte har koll på vad det här verkligen innebär. Och de som säger det här, de flesta av dem, i alla fall första och andra generationen pseudovetenskap, de är ju själva inte skolade, de är inte Nej. Forskare. Då är det jättesvårt. Och det är mycket, mycket svårare än vad vi tror att hålla på med vetenskap, tänka kring vetenskap. Det finns ju en anledning att man går liksom väldigt länge och pluggar innan man liksom får hålla på med forskning själv och få sitt körkort. Liksom. Mm. Det är ju en lång process och det är klurigt och svårt.
Mm. Men vad är då pseudovetenskap? Alltså hur definieras det? Liksom?
Ja, men vi kan ju titta på ett ganska tydligt exempel. Det är ju Thomas Eriksson, Insight Discovery, de här sakerna, den här teorin som jag sa. Det är någonting som där man är tydligt säger att det här finns vetenskap i botten, ni kan lita på det. Det finns forskning bakom det här. Mm. Men egentligen finns det inte det. Utan det förkläs till vetenskap, precis som ni sa i humbug-avsnittet. Ja. Skitbra många grejer som ni sa, de måste säga en kvalitetsstämpel på det. nej, men det, ni sa ju mycket av det här, verkligen att det är när det förkläs som vetenskap, men egentligen finns det ingenting bakom egentligen. Om man har liksom på något sätt...
Man använder ju också termer som gör att det låter vetenskapligt.
Ja, precis. Ja. Det är liksom framförallt använder man till exempel... kan man säga vetenskapslika termer från kvantfysik, inte helt ovanligt, eller väldigt komplexa saker och ting som liksom psychobabble pratar man om på engelska, man psykobabblar. Man använder snygga fina ord som bara, herregud, det här låter ju så himla svårt och komplext, det här kan ju inte vara påhittat. Mm. Eller måste ju ha en substans. Mm. Antingen kan det vara från liksom naturvetenskap, från kvantfysik. Vad 17 är det? Varför kom någon bok för några år sedan som hette Livet med kvantfysiska glasögon eller något i den stilen? Och den gick ju rakt upp på pocket. Den var ju högt upp på listorna innan folk började granska den. Och de som hade skrivit den här, de hade ju ingen koll. De var inte kvantfysiker överhuvudtaget. De hade liksom så här, det visade sig i tv sen när de blev ställda mot ögonen, att de hade skrivit men så här känns kvantfysik för oss.
Ja. Nej, men det här är vår bild av
det. Det är liksom, vår bild av kvantfysik. Och då handlar det om, liksom så här, men vill du ha en lägenhet eller en ny partner? Men vad fan, skicka ut positiva känslor och tankar.
Just det.
Law of attraction, väldigt mycket sådär. Vill du ha en ny, liksom, och det var ju lite jobbig baksida, för det handlar ju om det här med sjukdom, på tal om det som ni pratar om. Liksom att, okay, men om man kan ju tänka bort sjukdom och ens tankar så starka, så får det en ganska otäck baksida. De som mår dåligt, de som har ångest, liksom, vems fel är det? Ja, men du har ju tänkt på fel sätt.
Ja,
liksom.
Precis.
Så att de fick ju mycket kritik, men den dök ju upp och flög upp. Och en anledning till det som vi ska prata om här, varför det är så populärt, det är för att de flesta av oss bara älskar det budskapet.
Ja.
Tänk om det var så lätt i vårt knöliga, bökiga liv.
Precis.
Men bara ställa om mindsetet, öva lite på det, upp med lite affirmationer på kylskåpet och så bara bunsa ut tankarna så att de studsar och drar med sig lite positiva saker. Då slipper du plugga, anstränga, du slipper
exakt.
Göra allting
det
där. Du kan hitta en lifehack, en genväg.
Ja.
Vem gillar inte det?
Ja.
Alltså hade det funkat så hade jag varit den första som ställt mig i kön. Jag kan lova, jag låter ju grinig mot det, men jag hade älskat det.
Ja,
jag hade löst alla mina problem.
Ja, om det hade funkat. Nej, men jag hade haft ett liv som... alltså,
så mycket tid över till det man älskar att göra. Liksom.
Ja. Men vi kommer nu också, tänker jag, i intervjun använda ordet populärpsykologi. Och vi har sagt det lite. Hur definierar man det? För det tror jag många kan... Jag vet liksom inte riktigt själv hur man definierar det.
Ja, men populärpsykologi... jag har ju liksom använt det rätt slarvigt för många år sedan i negativ bemärkelse. Men det är ju inte populärpsykologi. Det kan ju vara bra. Det finns ju många som har skrivit, läkare, forskare som skriver om psykologi och gör det på ett jättebra sätt.
Mm.
För ut den kunskapen fast på ett enkelt sätt. Det är ju populärpsykologi. Psykologi som görs liksom, som förs ut till allmänheten.
Ångestpodden lite.
Ja, men absolut. Liksom så, här, men så det är ju liksom inget i sig något dåligt. Utan det är något som vi verkligen behöver och ska försöka ägna oss åt.
Mm.
Men när det blir dålig populärpsykologi så är liksom det som, ja, det som säljs, video, YouTube, böcker, föreläsningar, allting, där man inte har på fötterna, där man antingen inte har på fötterna, alltså DISC är ju att man har man inte ens på fötterna i grunden. Det är som taskig modell i grunden.
Mm.
Men det kan ju vara att liksom, ja, men det finns någonting där till att börja med. Det är min egna studio, min egen baby.
Ja, precis. Säljer.
Bara att jag säljer min baby, jag översäljer min baby. Så bra och så stabil är det inte egentligen. Och det är nog ganska mycket vanligare att man gör på det sättet. Någonstans finns det någonting där, men du borde vänta 10 år och 50 studier innan du kan säga det här. För nu vet vi inte. Nu har du ju gjort en liten halvskakig studie och så drar du massa växlar. Vad är det man säger på engelska? Ditt ego, din kropp skriver ut checka, ditt ego inte kan täcka in. Ditt ego skriver ut checka som din kropp inte kan täcka in.
Mm.
Och det är det man gör ganska ofta. Och då blir det ju dåligt. Så dåliga populärpsykologi är just när man översäljer de här sakerna och lovar mycket mer än vad man... Det finns ett sånt där känt citat att extraordinary Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Mm, det är känt i skeptikerkretsar som låter så här, va? Vad betyder de med det? Ja, men om man säger eller säljer extraordinära saker, det här är en modell som gör att du kan förstå alla din omgivning, ja, kan se folk i fack eller alternativmedicin, det här kommer lösa dina problem. Ja, men då är det ett extraordinärt påstående. Då måste du också ha extraordinära bevis eller evidens på fötterna på andra sidan.
Det räcker inte att ha en liten recension på hemsidan med att jag blev så hjälpt av den här kristallen.
Nej, alltså, nej, men det gör inte det. Som och anekdoter i all ära, för vi lever ju anekdoter i våra liv, ja, men de har inget bevisvärde. Så där man tänker liksom en gungbräda på en lekplats, så på ena sidan så lastar man på jättemycket löften och påståenden, men man lyckas inte balansera upp det. Det är väldigt fjädertunt på andra sidan, för man har ingen evidens överhuvudtaget. Förutom att jag är en karismatisk person, anekdoter, alla som sitter har betalt pengar för att lyssna på mig. Det finns så starkt intresse att alla ska älska det, att vi ska liksom tillsammans bekräfta. Mm. Det är confirmation bias som är den där, the mother of all biases. De här tankemässiga genvägarna som vi tar, som vi alla gör. Och vetenskap är ju liksom ett sätt att försöka skydda oss som håller på med det här mot våra egna bias.
Ja.
Det funkar bättre än någonting annat. Det är som demokrati, det är rätt askast. Men det är bättre än allting annat vi har. Mm. Det är samma som forskning, det är liksom, det har sina hål och svagheter.
Mm.
Men det är i alla fall det bästa som vi har hittills för att skydda oss mot våra egna bias. För vi är också våra bebisar.
Ja, ja, men
som
exakt.
Vi liksom gärna vill se stöd för. Och så blir det en rubrik, och så blir pressmeddelande, så blir det en bok, och så får man med podd, och så får man prata om det. Så man vill så gärna hitta stöd för någonting. Man vill bekräfta det.
Mm.
Men vetenskap, som någon smart människa sa, liksom, handlar ju egentligen om liksom att to prove, to bending backwards to prove ourselves wrong. Att liksom göra slå knut på sig själv för att vi ska visa att man har fel. Och det är inte så vi funkar. Vi gör slå knut på oss själva, eller framförallt självhjälpen gör ju det, för att visa att man har rätt.
Ja.
Så där liksom är vetenskapen helt tvärtom i logiken mot populär, alltså den dåliga populärpsykologin.
Ja. Mm. Men alltså, man kan ju också tänka, det vet jag också att vi pratade om det här i det här humbug-avsnittet, att man kan ju också se på det här som något ganska harmlöst, liksom att unga tjejer köper kristaller och upplever sig bli hjälpta av det, eller att man då tar in typ diskmodellen till exempel. Men vad finns det egentligen för risker med att liksom köpa in sådana här typer av tjänster på företag, eller lägga massa pengar som privatperson på
eller saker? Myndigheter och kommun tycker jag är viktigt.
Tyvärr, och, ja. Ja. Vad finns det för risker liksom?
Första risken är väl, men den är kanske inte så stor, men på tal om kristaller mycket annat, att det kan finnas en direkt skada.
Mm.
Att du kan verkligen, och det finns sådana olyckliga fall där man alternativ medicin och mycket annat, att det har blivit en riktig skada.
Mm.
Så att det får vi ändå ha med beräknat. Det kan ju faktiskt, fast det låter harmlöst, så kan det skapa skador, framförallt längre fram.
Mm. Exakt.
I framtiden. Mm. Men sen är det framförallt det man kallar för opportunity cost, eller det kallar indirekt kostnad. Att det kanske inte leder till någonting jättedåligt här och nu, men det kommer med kostnader. Om du ska ta in det här eller ägna det åt någonting, så kommer det kosta pengar, tid, energi att ägna dig åt det här. Och då måste du oftast puffa bort någonting annat istället. Det är ju så enkelt. Vi måste ju prioritera.
Mm.
Och då gör vi en dålig prioritering, och i en värld där vi alla har begränsade resurser.
Ja, precis.
Företag har ju det, kommun och landsting, alla har ju det, och vi själva har ju begränsade resurser.
Mm.
Så blir det ju en kostnad och skada, tack vare att det tar tid och pengar och resurser för något annat. Plus att vi blir vilseledda om vi navigerar efter en karta som inte stämmer överens med terrängen.
Mm.
Det är också det som är intressant i de här med pseudovetenskapen, att den lägger fram en produkt, en bild av världen som vi gillar. Mm. Det är ju liksom en bild av Narnia, det är ju kartan. Du ska jobba i Stockholm, men egentligen får du en bild av Narnia, Game of Thrones eller någonting. Ja. Vem gillar inte det?
Ja.
Det är ju fan så mycket mer spännande än liksom Stockholm.
Ja,
men du går ju vilse i den.
Mm.
Så att, navigerar vi efter dåliga kartor, så kommer det också skapa skador längre fram.
Mm.
Och sen den sista punkten är väl också att, jag menar, i en värld som vi lever nu, Gud ska veta att vi har rätt mycket utmaningar med diverse saker som vi måste lösa. Och går vi på det här och sänker ribban för kritiskt tänkande, så är det ju risk att det smittas över, att vi liksom sänker ribban också, att det fördummar oss när det gäller andra saker som vi också behöver ha koll på. Allt ifrån, vad är det nu? Det är ju you name it, alla de här stora utmaningar som vi tillsammans ska försöka lösa.
Mm.
Och där vi definitivt inte vill navigera efter Narnia och Game of Thrones-kartor. Vilket vi tyvärr rätt ofta, det räcker ju bara hosta fram Trumps namn, så är man inne på liksom, som ni har pratat om innan.
Mm.
Så det finns ju rätt mycket av de vibbarna också runt omkring, och vi vill inte gå dit. Vi vill
det är typ det som skrämmer mig mest, att vi är så sjukt dåliga på kritiskt tänkande. Ja. Och att vi blir, det känns som att vi liksom, och jag menar vi som är mig själv också,
ja, ja, ja. Alltså,
att jag blir liksom rädd för att bli dummare och dummare för varje dag som går, med tanke på vad jag matas med liksom. Ja. Och vad jag tror är vetenskap när den inte är det.
Vi vet ju mer och mer, vi har väl aldrig varit så upplysta som grupp liksom, hela befolkningen, med tanke på att vi har ju bara liksom, det är ett knapptryck ifrån på, på liksom, så har vi all information i världen å ena sidan. Så vi vet ju mer än någonsin. Men å andra sidan så är vi också kanske så fulla av liksom, dålig information. Skit. Så att det, den sorteringen är ju, var ju kanske inte lika viktig när jag växte upp liksom, för 30 år sedan när man var tonåring. Så, liksom, då kanske gick till biblioteket och kollade upp någonting, och folk skvallrade och någon ljög. Och, liksom, så här, det fanns ju också då.
Exakt.
Men liksom, det är skillnad på nu när det finns så write up in effect.
Man kanske inte var lika upplyst, men man var heller inte full med lika mycket skit.
Ja, men precis. Exakt. Väldigt, väldigt bra. Det var liksom en enklare tid på det sättet.
Ja, precis. Ja.
Men alltså, varför vill våra hjärnor så gärna tro på det? Alltså, för man lockas ju.
Ja, ja. Nej, men alltså, vi är ju, när det, om vi tar färgläraren till exempel, som ett exempel, så utgår det ifrån att, liksom, att det här med att stoppa in oss i kategorier, att det är så himla effektivt.
Ja.
Och så en utgångspunkt, alltså vad det var Brad Pitt brukar citera här, därför tycker han har sagt i alla fall en bra grej någon intervju någon gång, alltså att leva är fucking bökigt och stökigt. Jag vet inte hur det översatts på svenska, men det sa han i alla fall på engelska eller på svenska, men det är ju det, att det är bökigt att leva, det är svårt att förstå sig på om sin omvärld, och så får vi då en enkel modell som för vi behöver förutsägbarhet. Vi människor, vi gillar det, vi behöver kontroll, vi behöver känna att vi har koll på saker och ting. Vi tycker jätteilla om när vi inte har koll och när vi inte liksom kan förutsäga vad som ska hända, när det är osäkerhet och liksom när vi inte förstår saker och ting. Det tycker vi genuint illa om.
Ja.
Så får vi en väg, ett redskap för att kunna förstå världen bättre och känna liksom att den är meningsfull och sådär, så är det väldigt mycket värt. Det är funktionellt för att prata psykologispråk.
Mm.
Och det är det de här sakerna gör, att kategorera sig. Jag förstår mig inte på dig och inte dig, men nu bara, men du är grön, det är det sammanfattar. Du har de här beteendena och du är röd. Liksom.
Mm.
Så hjälper det till. Sen att det inte överhuvudtaget stämmer med verkligheten. Det är skitsamma.
Mm.
Så det fyller ju den här funktionen med kontroll, förutsägbarhet, känna mening.
Ja.
Och sen så är vi ju mönsterskapande varelse. Mm. Vi är evolutionen. Det har hjälpt oss förut att hitta mönster när det gäller överlevnad och hitta mat och allt möjligt. Så,
ja.
Så vi har ju de här liksom bias och de här sätten att tänka som är inprogrammerat i oss och som inte vi märker i vardagen. De är ju sker under ytan.
Mm.
Att vi letar efter det. Förväntar du att se någonting, så kommer du större sannolikheten att se det också. Se det. Du letar efter att hitta Virgin Mary, en macka, om du letar efter gubben i månen. Du ser liksom ryska ubåtar, om du tränar på det. Du får hela militären på mig bara för det. De kanske har varit här. Men, liksom, nej, men det är för att vi ser det vi förväntar oss och ser, för vi funkar på det sättet. För det har varit funktionellt. Det har hjälpt oss att överleva, och vi är ju en rest av allt det där fortfarande har det i oss.
Mm.
Och att stoppa in varandra, oss själva och andra personer i kategorier, hjälper oss att navigera världen och hjälper oss att liksom känna meningsfullhet och kontroll, att inte bara kaos, utan liksom vi förstås på saker och ting.
Mm.
Så det är jättekraftfulla psykologiska mekanismer. Ni antyder ju det liksom i humbug-avsnittet, liksom att det här är inte en tillfällighet.
Nej.
Det är inte en slump. Utan liksom, och men psykologiforskningen vet ju det här rätt väl och tittar på de här sakerna ganska väl. Varför man går på det här med färgerna. Och det finns ett gammalt experiment. Det finns något som heter Barnum-effekten och Fårer-effekten, som ni kanske talas om.
Nej.
Barnum var någon cirkusdirektör som liksom, han hade någon grej att han liksom hade något för alla.
Aha.
Liksom så här, Bertrand Fårer var en psykologiforskare som gjorde ett experiment. Han hade en klass, lång historia kort, och sen så liksom lät han dem fylla i ett test, personlighetstest som han hade tagit fram, och sa liksom, det här testet jag har tagit fram, nu ska vi se vilka ni är då. Och så fyllde de personliga klassen i det, tog han tillbaka det, och så fick de tillbaka en lista någon vecka senare på en beskrivning av dem själva då. Och så frågar han om det här är beskrivningen av hur ni är då, baserat på testet som ni fyllt i, hur väl tycker ni det här stämmer överens? Och då läste de den här listan och bara, men då var det så här, en skala 1-5, där 5 var jättemycket, var väl 4,3 eller något i den stilen, tror jag.
Mm.
Alla bara, wow, vilket test du har tagit fram. Det stämmer ju så väl överens
med
mig.
Det är jag.
Ja,
det är verkligen jag.
Ja.
Det var ju två twistar på det här, givetvis då. Det första var ju att det var ju inte psykologitestet, utan han hade ju snott de här adjektiven och beskrivningarna från en horoskopbok som han köpt ner på hörnet. Det andra var ju att alla fick ju samma lista. Yes.
Ja.
Mm. Ungefär som horoskop.
Ja.
Och liksom alla bara, wow, liksom det här det här är ju verkligen kännetecknande för mig. Mm. Så vi får effekten handlar just om det med att vi har en tendens att känna igen oss i vaga påståenden. Ja, om exakt. De läggs fram i en kontext. Alltså det är precis horoskop. Det är ja, precis det här.
Precis.
Ibland, ni hade ju jättekul exempel. Liksom mm. att, ja, men jag, ibland är jag lite ledsen, men ibland är jag glad. Det är ju jag!
Ja,
ibland är jag sömnig, men ibland är jag pigg. Oh, wow, vilken ja, test!
Det stämmer verkligen så.
Det är exakt mig. Jag!
Och det är liksom så här, det är väldigt, väldigt träffande. Horoskop är så här, slutet på månaden kommer du få lite bättre. Din ekonomiska situation kommer förbättras i slutet på månaden. No shit, du får ju lön.
Liksom.
Eller omvänt kan det vara så liksom, men ditt horoskop säger, men ditt kärleksliv kommer förbättras rejält nu och det hänger ihop med att du kommer träffa en exotisk främling, en hiss. Och tänker ni så här, men det där är ju inte vagt.
Nej,
hur,
det är ganska
hur kan
specifikt.
Det stämma för någon? Ja, men vad kommer du, om du är missnöjd med ditt kärleksliv, vad kommer du göra då?
Åka hiss.
Du kommer boka hiss. Du kommer ändra ditt basbeteende för att du vågar inte riskera, du vågar inte jinxa det.
Nej, det, man vill ju inte stämmer. Missa honom då.
Du kan ju träffa Mrs. eller Mr. Hen i hissen. Du vågar inte missa.
Nej.
Du kommer boka hiss. Mm. Och tror du på det här riktigt mycket så de flesta så kommer du kommer inte träffa någon.
Du öppnar sinnet för att träffa någon i hissen.
Exakt. Liksom. Och de flesta som ändå tror på det kommer inte att träffa fröken eller herr Wright ändå.
Nej.
Men vad kommer hända med dem då? De kommer glömma av det.
Ja,
de kommer inte sätta upp det som en miss för horoskop.
Nej.
Utan missarna glömmer vi.
Mm.
Men däremot den där enstaka personen som ändå träffar någon som anstränger sig den månaden och träffar den och det blir bröllop och så står någon och håller tal och säger tänk att det var horoskop som gjorde det här.
Precis.
Då är det träffarna som man kommer ihåg.
Ja.
Och då träffarna, då måste man ju sätta dem i paritet med hur mycket missar finns det. Och det finns ju en jävla ursäkt uttrycket, massa missar
ja,
för varje träff.
Sannolika.
Och det är det vetenskap handlar om, att sätta det vi ser och upplever data, jämföra det med någonting annat i en fyrfältare.
Mm.
Sådär liksom. Och det har vi väldigt, väldigt svårt för. Vi tittar bara på en enda cell där vi förväntar oss hitta saker och ting och där det stämmer.
Mm.
Vi tittar liksom inte på de andra cellerna som talar emot det.
Nej.
Och det är så oerhört kraftfullt för att det har varit funktionellt för oss. För vi sparar ju tid och energi när vi slipper liksom tänka. Daniel Kahneman som tragiskt gick bort nu, han var ju gammal som vann Nobelpriset i ekonomi som skrev psykologi, skrev den här boken att tänka snabbt, tänka långsamt. Den kan jag varmt rekommendera. Den handlar ju om alla de här, det är ju en ingång till de här kognitiva bias, de här våra tankebuggar, våra genvägar, tänkandet och varför vi använder dem och när det går lite vilse och vilka system vi använder och sådär. Så det kan man ju, den kan jag verkligen varmt rekommendera att man lär.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men det känns också som att det finns några krafter, alltså för just det här med att vi människor gillar att ha kontroll och så, det är ju inte heller liksom något nytt. Men det är ju någonting som gör att man upplever att, alltså man upplever en avsaknad av kontroll. Alltså egentligen har jag bra kontroll och jag är ganska medveten, men det är någonting som säger mig hela tiden att jag borde veta mer, jag borde ha mer kontroll. Vad är då det? Det känns ju som att det är de krafterna också som driver på en att också gå på det här. Alltså det kanske är branschen i sig. Alltså det kanske är att Thomas Eriksson presenterar någonting som jag inte har vetat om och så tänker jag, oj det här borde jag ha vetat.
Mm.
Och sen så köper man en då grejen och upplever att ah, men nu har jag ändå mer kontroll.
Ja. Nej, men det handlar väl om, som ni var inne på, jag skulle inte haft en t-shirt där det stod ju den bästa versionen av mig själv. För det verkar ju ni gilla.
Ja, verkligen. Det är, jag liksom,
det är liksom...
Eller den dörren är där.
den bästa versionen av dig själv skulle stå på. Nej, men alltså det handlar ju också om det där med att vi vill maximera. Det finns ju krafter, som du säger, med liksom hela den branschen. Mm. Att man kan förbättra sig själv. Nöj dig inte, prestera mer, maximera dig själv.
Bättre.
Du kan bättre. Och det är ju inga nya trender, så att säga, utan den har ju funnits ganska länge. Men, och den finns ju kvar nu också. Att nöj dig inte med själv, vet mer, ha koll bättre. Att hela den där pressen. Och det vet ju vi att vi funkar inte. Det är inte så himla realistiskt att försöka bli en bättre version av sig själv. Nej. Ja, det kan man ju bli, som ni resonerade om också. Men på ett helt annat sätt. Den bästa versionen av mig själv, det är den jag är idag. Och den är fan inte bättre, ursäkta uttrycket. Jag är dålig idag. Ja. Men det är jag, och det är det bästa. Det blir inte bättre än så här.
Nej, exakt.
Sue me. Alltså, det får vara okej att vara så. Det är ju rätt mycket den tredje generationens KBT, kognitiv beteendeterapi, med liksom self-compassion och liksom akt och allt det där liksom som stämmer ganska väl överens med hur vi funkar som människor.
Mm.
Det handlar ju rätt mycket om det där liksom att inte ha det andra jagande perspektivet och maximera hela tiden, utan det är väl okej om det hade varit realistiskt.
Mm. Ja,
men vi
precis.
Funkar inte så. Vi funkar inte så i vår omvärld, och framförallt inte nu för tiden. Det kanske blir ännu svårare. Ja. Det var ju tufft att vara ung för 30 år sedan. Det var tufft för 100 år sedan att vara ung antagligen. Men jag kan bara tänka mig, jag har ju själv liksom barn och bonusbarn som är tonåren, att det är fan tufft idag. Och ung, på tal om mycket annat.
Mm, exakt.
Verkligen.
Men jag tänker också just det här med, om man också tänker då på alla de här senaste liksom 10 åren har det ju kommit en ny revolution kring mat varenda jävla vecka.
Alltså
liksom.
Matens påverkan på psyket.
Ja, precis. Du ska äta antiinflammatoriskt och du ska äta allt i flytande. Det är också bara det. Borde ju vara en varningsklocka när man går in på akademibokhandeln och ser att okej, fast vänta, nu finns det ändå 150 sätt jag kan äta som är det rätta.
Ja, precis.
Men där är det ju så skönt. Alltså det förstår jag ju så väl. Alltså, men här är någon som bara, så här ska du äta nu resten av ditt liv, och du kommer vara frisk, du kommer må bra, det kommer liksom, du kommer prestera bättre på jobbet, men alltså den kraften, alltså jag förstår det liksom där, för att då får man så recept, men jag fanns svårare ändå att förstå det. Men det är ju samma krafter, är att så här, nu ska vi sätta in alla i fack, du är den färgen, aha, alla ni röda, ni passar där på arbetsplatsen, ni passar, ja, de blåa, de ska syssla med detta. Men jag tyckte du sa en väldigt rolig sak här innan vi satte igång. Just att, alltså, om man då är ett team, då säger man att, men vänta, vi har fan ingen kräfta.
Nej, så det har varit med, för nu kommer ju försvaret av de som använder Insight Discover och Disky. Liksom. Nej, men det är bara lite inspiration. Det är bara lite på skåd, ett sätt att få igång en diskussion.
Mm.
Och då brukar jag säga, ja, men det är väl bra att ni, då verkar ni inte ta det på allvar.
Mm.
Det är klart att de gör det, men de säger bara så här. Men problemet är ju det att ni kommer ju att ta det på allvar om ni har köpt in den här föreläsningen, fast ni inte tror på det, för att det är ett system som är så lömskt med färgen eller med beteende eller någonting annat. Då är det bättre att använda någonting, om ni ska ha något exempel, för att vi är olika, men använd horoskop då.
Ja.
Vi har en väder, en oxe och en jungfru, nu behöver vi en kräft också. Så kan man ha. Det är ju ingen risk att man tar med sig in på operationsbordet. Nej. Eller när man ska jobba sen. Liksom så här, ursäkta, vi saknar väduren. Vi kan inte börja operera.
Ja,
det kommer ju inte ske.
Nej.
Det kan man garva åt då.
Mm.
Så att det är mycket bättre i så fall att man liksom, det är så tydligt att det liksom stämmer ju liksom inte. Mm. Men jag tror också, på tal om det med mat och mycket, att man ska inte underskatta det, att vi behöver känna oss vilsna i dagens samhälle. Liksom, det är ju det som ni har pratat om, den här klassiska religionen är borta.
Mm.
Vi behöver någonting att hålla i.
Någon som pekar med hela handen.
Liksom.
Man bara, vad skönt, bara förs in mig. Jag är ett litet får som du bara ska valla här.
Ja, men led mig. Säg vad jag ska göra. Ja, liksom, anything goes.
Jag har ingen aning, tydligen.
Ja. Det är liksom banan 7 gånger i veckan och sen ett plåster på näsan.
Ja.
Det är inte det andra, det är det. Kör på det, det kommer bli bättre. Trust me.
Ja. Exakt.
Det är ganska skönt att känna så.
Ja.
Och sen är det väl strunt samma att man liksom, men det där låter kanske orealistiskt, plingar det lite grann i hjärnan på en, så här, nej. Kör det här och se vad som händer. Och sen kommer de här typen av bias och allting, det kommer ju göra, det kommer ta hand om att du tycker att det funkar.
Ja.
För det är också en viktig del när man pratar med personer, hur kommer det sig att de liksom, ja, men strunta i vad ni säger, ni är så taskiga mot allt det här. För mig har det funkat.
Ja, precis. Ja. För det är många som säger det till oss, att så här, ja, ni är så arga, jag fattar att ni kritiserar det här, men jag trodde ändå att ni brann för oss som har mått dåligt och som nu mår bra.
Mm.
Är inte det bra liksom? Och då är jag så här, ja, så whatever floats your boat, men jag måste ju ändå få vara kritisk till det här.
Ja, visst.
Ja.
Men det är det som är svårt, och där kan man ju också säga att vi vet ju ganska väl varför ni upplever att det här funkar, men jag säger att det är humbug. Varför tycker ni att disk har funkat eller alternativmedicin eller någonting? Mm. Och det finns ingenting i forskning som tyder på att det har det. Det finns ju en anledning till att det, ni upplever att det har funkat. Mm. Och det har att göra med att ni tittar bara återigen på tal om den här cellen. Ni tittar i hissexemplet. Ni tittar bara på den typ av data som stöder hypotes.
Mm.
Att det ska funka. Mm. Och ni ignorerar allting annat som inte tyder på det. Plus vi kan slänga in placeboeffekt givetvis som är aktiv, som är fungerande. Det vet vi också. Men bara förlita sig på placeboeffekt och en taskig Narnia-karta. Då det så, hade vi inte haft något annat.
Ja, precis.
Det är viktigt också. Men om vi har alternativ till det, där det finns, det är liksom en Stockholmskarta från 10 000 meter. Den är lite luddig, men den stämmer ganska okej.
Mm.
Och liksom, ja, det är inte bara placebo. Vi lägger placebo på det också. Då är det ju givetvis mycket bättre.
Ja, precis.
För alla sätt och vis. Och det är ju motargumentet att jag förstår varför du tycker att det fungerar. Och jag säger inte att inte du upplever att det fungerar, för du upplever att det fungerar.
Ja, precis.
Men inte det bara det handlar om. Det är inte så konstigt att du tycker att det fungerar, för du tittar på fel data.
Mm.
Vi gör det.
Mm.
Vi är sårbara för det. Det är svårt.
Mm. Ja, precis. Men ett begrepp som ju liksom används väldigt ofta inom då populärpsykologin är ju just självkänslan. Och det har ju du också studerat. Men hur skulle du beskriva, liksom, vad är självkänsla?
Ja, men självkänsla skulle man kunna enklast definiera, och där ligger väl definitionen i den populärpsykologin ändå ganska nära forskningen, att det handlar om ens bild av sig själv, men framförallt ens värdering av sig själv. Vad känner jag för mig själv?
Mm.
För det handlar om tankar och känslor. Det är lätt att tänka ibland att vi tänker saker om oss själva. Ja, men det gör vi. Vem är jag? Ja, men jag är man, jag är liksom hallänning, jag är liksom bla 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 sådär. Men också det är hur vi känner för oss själva. Och självkänsla handlar ju mer både om vad vi tänker om oss själva, men också hur vi värderar oss själva.
Ja.
Så det är den enkla definitionen på något sätt, att det är vår egen liksom, termostat av oss själva. Hur värderar vi oss själva? Och det där är ju liksom ett knöligt begrepp att definiera, för det innefattar så himla mycket.
Exakt.
Vi kan prata om liksom i slutet på dagen när du tittar dig själv i spegeln, är du nöjd med det du ser? Då menar jag inte utseendemässigt, utan liksom den du är, allt det du är du nöjd med det? Det är ju en typ av självkänsla.
Ja.
En annan typ av självkänsla är liksom det är mer situationsspecifika. Det varierar ju över dagen, precis som liksom ungefär som vädret och humöret varierar och dippar upp och ner.
Mm.
Vi har ju turbulens över dagen psykologiskt, så kan ju självkänslan också gå upp och ner beroende på vad som händer när vi möter andra människor och lyckas med saker och ting.
Mm.
Och den tredje delen kan vi ju prata om, att liksom, du kan ju ganska vara nöjd med dig själv inom en viss domän. Ni har hållit på med podden länge, ni är duktiga på det, ni får feedback på det. Liksom. Där är ni kanske bekväma förhoppningsvis och känner att där gör vi ett bra jobb. Där är vi nöjda med oss själva. Men i ett annat område, inte lika nöjd.
Nej, exakt.
Man liksom inte riktigt pallar med. Så det är också det man säger domänspecifikt.
Mm. Ja.
Det beror på, med andra ord, vilket område som vi pratar om. Och vi kan ha liksom en ojämn profil där vi är nöjda med oss själva i vissa områden, men inte inom andra.
Och det har man ju helt missuppfattat. Alltså man har ju en bild av att så här, en god självkänsla, når du väl den? Dels är det väldigt svårt att rucka på den. Det kommer liksom så, har du en dålig dag, fast självkänslan är bestämd. Liksom. Den kan stå emot en pissig dag. Liksom. Och att man också så, har man en god självkänsla, då har man det liksom ändå över de flesta områden, även om liksom självförtroendet kan vackla lite, så är liksom självkänslan beständig
på något
sätt. Ja, precis.
Och det jag ska inte säga att det är dumheter, för det är svårt att säga det, men det är inte riktigt den bilden man får i forskningen när man tittar på det här många gånger och tittar på det mer systematiskt och noggrant, utan det handlar mer om, alltså, i olika domäner, och framförallt två begrepp som är viktiga, där man också har tappat, där den dåliga populärpsykologin har tappat bort det helt och hållet, för man har inte studerat det eller känner inte till det här. Det handlar
mycket
om...
Man kan ju förmodligen inte ens läsa och studera ordentligt.
Nej, men alltså, precis, man är ju tränad för det, så det är ganska svårt. Mm, ja. Men det handlar dels om ens upplevda kompetens, med ett centralt begrepp inom självkänsla. Det vill säga, hur bra tycker du att du är på olika saker?
Mm.
Och det andra då, det var amerikanska psykologins fader William James var inne på det för mer än 100 år sedan. Liksom att vi kan inte bara fråga folk vad de är bra på, hur de är nöjda med saker och ting. Vi måste också sätta det i relation mot vad som är viktigt.
Mm-hmm,
så importance mot competence.
Ja.
Så det är den där liksom, kan man säga, balansen där mellan. Det är när du misslyckas i saker och ting, eller upplever att du misslyckas i saker och ting, som samtidigt är viktiga för dig.
Ja.
Det är där det blir det största problemet. Sen kan du ju lyckas med saker och ting i de områden som liksom inte någon runt omkring dig, inte du tycker inte det är viktigt.
Nej, och då spelar inte
spelar
det
inte så stor roll heller. Och det är den distinktionen som man har helt och hållet liksom på något sätt misslyckats med. Att man har inte berättat om det, rättare sagt. Och det är mycket mer liksom ett mycket mer noggrant sätt och mer konkret sätt att prata om självkänsla. Mm. Snarare än att det här fluffiga begreppet som antingen har det inte. Och den bilden som fanns tidigt var ju liksom så här, nej men alla, vi har en epidemi av låg självkänsla.
Mm. Ja, just
det. Och så är det ju inte när man har tittat i studier. Inte alls att de flesta går omkring och verkligen tycker jätteilla om sig själva.
Mm.
Så att det stämde ju inte. Och för det andra då att det är ganska lätt att ändra självkänsla och påverka det uppåt. Det är skruva på några saker. Framförallt är det liksom att skruva på självkänslan. Du får ratta lite in här. Du får liksom så här, men jag är ju nöjd med mig själv. Plocka upp dina viktigaste saker, sätt dem på kylskåpet, kör med affirmationer, visualisera att du lyckas, så löser det sig. Lura hjärnan.
Mm.
Och vår hjärna funkar inte på det sättet.
Nej.
Framförallt inte om man har låg självkänsla.
Mm.
Då kommer det ställa till det.
Så det känns ju också som att det är ganska lätt att plantera i en annan människa att den har en dålig självkänsla.
Precis.
Oh ja, oh ja.
För det känns det som att hela de här liksom, självhjälpsböckerna ofta gör. Då är det så, känner du igen dig i det här? Ja, det är klart som fan jag känner igen mig i det.
Ja.
Någon gång under dagen.
När du går upp en tisdag morgon och kollar dig i spegeln, känner du go, go, go? Man bara, nej, då har du dålig självkänsla.
Och man är liksom så, jaha.
När fan kände jag senast ett go i mig en tisdag morgon?
I november.
Ja, precis.
Nej, men alltså, självhjälpsböckerna är ju väldigt så, checkar du den här listan? Ja, någon timme om dagen, jag gör väl det. Alltså,
ja, men också att man lägger så extremt mycket fokus på att man ju hela tiden ska uppnå den här maximala självkänslan. Stärk din självkänsla, stärk din självkänsla.
Ja.
Det kanske inte är så jävla viktigt.
Egentligen. Nej, och alltså, bara den jakten ställer ju till det. För att om du liksom har du låg självkänsla eller negativ självbild och liksom inte nöjer med dig själv, så bara det här liksom att du inte kommer lyckas med att höja din självkänsla gör ju inte saker och ting bättre. Till och med liksom det här som man lovade att det skulle funka. Inte ens det kan jag få det att funka.
Mm.
Det är klart att det är många som har varnat för det också. Att det, liksom, det ställer ju till det ganska rejält.
Ja, nu är det ju väldigt trendigt med att prata om så här energier och så. Alltså mycket liksom manlig energi och feminin energi och så.
Det,
Men det handlar ju också mycket om så självförtroende och självkänsla. Och då får man ju mycket höra att så här, alltså det du känner om dig själv, det är också det du utstrålar.
Ja,
och då får man ju också panik och man säger, okej, jag går in på en, bara tror fan att ingen raggar upp mig, för jag är ju bara ett enda stort mörker liksom. Alltså så här,
precis.
Man blir stressad för det.
Det får jag upp på TikTok hela tiden.
Ja,
tänk på vad du utstrålar.
Ja.
Power posing och allt det liksom.
Ja, det är så jävla mycket energisnack.
Exakt. Liksom sträck fram det och var framgångsrik. Liksom. Verkar framgångsrik så är det framgångsrik.
Tro på dig själv så kommer andra göra det med. Liksom.
Mm. Och det är ju så, liksom, ingen rök utan eld, att det är klart att det ligger någonting någonstans djupt ner i det där de säger. Det är ju inte fullkomligt.
Nej.
Det är som inte jorden är platt.
Nej.
Det är som inte på den nivån.
Nej.
Men det är samtidigt en sån kraftig förenkling så att det blir ju liksom nästan jorden är platt.
Mm.
Om man ska sätta det i förhållande till hur man funkar i verkligheten.
Ja,
det stämmer ju liksom inte riktigt.
Nej. Men vad säger forskningen då om hur man kan stärka sin självkänsla?
Ja, alltså jag skrev en bok 2011 och försökte liksom sammanfatta forskningen då på den tiden. Då var jag liksom, jag ska inte säga att jag var dyster, men då var det liksom inte sådär. Det var liksom, det fanns lite olika tankar om självkänsla egentligen är viktigt eller inte.
Mm-hmm.
Det kanske är så egentligen att det är bara liksom att de som har en positiv bild av sig själv, de har en positiv bild av sig själv och de tycker att de är bra på ganska mycket, men det hänger ihop också med att de själva har en positiv bild av sig själv. Andra runt omkring dem, om man frågar dem, är inte lika entusiastiska om dem.
Nej.
Så bara så, men då kanske det är så här låtsas epifenomen, att det är gott att ha, men det har inte så stor effekt på saker och ting som är viktiga i livet.
Nej.
Det som har hänt sista 10 åren, 12 åren är att det har kommit väldigt mycket mer tyngre, bättre forskning där man ändå har kunnat klarlägga att självkänsla är en viktig sak.
Ja.
Absolut, det hänger ihop med viktiga saker kopplat till jobbet, skolan, hur vi mår, hälsa, massa olika saker hänger självkänsla ihop med. Och sen vad som är hönorna, vad som är ägget, om det är så liksom att liksom självkänsla, om du är mer nöjd med dig själv och högre självkänsla så hänger det ihop med bättre saker. Eller om det är så att om du lyckas med saker och ting som är viktiga
då
för dig i livet, ta relationer så ökar självkänslan.
Ja,
liksom hönorna lägget där, och det är ganska viktigt för att det får ju en konsekvens för hur man ska påverka självkänslan.
Mm.
Och förmodligen så går den pilen åt det hållet mest, att liksom att om du lyckas med saker och ting som är viktiga för dig och liksom har en realistisk självbild, då kan du odla självkänsla på ett mer hållbart sätt över tid.
Mm.
Det blir liksom ingen quick fix. Och där är ju en sån här del liksom att engagera sig i andra människor.
Mm.
Där man har blandat ihop det mycket, var ju från den tidiga självkänsla rörelsen att, liksom att amen, du är den viktigaste i ditt liv, bli den bättre, strunt, prioritera dig själv.
Mm. Ja.
Så här, ibland, men oftast inte så väldigt bra att sitta bara älta och försöka höja sig själv och liksom bli så här liksom navelluddande.
Ja,
utan
precis.
Då är det bättre liksom att engagera dig med andra människor har man ju sett som en sån här jätte... Det är ju dagens lågoddsare att säga det. Men liksom, nej, men engagera dig hos andra, ägna dig åt någonting som är större än dig själv.
Just
och
det.
Tala om liksom människor, välgörenhet, whatever. För att det är någonting i den sociala relationen med andra när vi känner att vi gör nytta och hjälper andra människor, att vi släpper fokus på oss själva.
Ja. Exakt.
Där har du någonting som är väldigt, väldigt... När vi slutar jaga självkänslan.
Mm.
Det är lättare sagt än gjort.
Det är lättare sagt än gjort.
Men om man lyckas med det, då liksom på något sätt, då kommer man mycket, mycket, mycket längre.
Mm.
Och det var inte alls så som man la fram det i början. Utan det handlar väldigt mycket att söka ljuset på mig. Mi, affirmationer. Inåt, jag är bra. Inåt.
Ja, gräva.
Ja, och det där har inte visat sig vara särskilt bra.
Nej.
För de flesta.
Nej.
Så att det är som svar på frågan, för nu gled jag omkring frågan, hur gör man för att påverka det? Sista kapitlet i boken handlar ganska mycket om vad säger forskningen idag, och det som jag har skrivit mycket om nu, som inte jag skrev så mycket om för 10 år sedan, det är ju de här moderna, det är ju KBT.
Mm.
Finns kognitiv beteendeterapi modeller speciellt inriktade mot självkänsla. En brittisk psykolog som heter Melanie Fennell som har skrivit en bok som utvecklat en modell, en kognitiv beteende, klassisk kognitiv beteendeterapimodell, fast mer inriktad mot självkänsla, som handlar om att försöka liksom bryta de här negativa tankemönstren. Liksom, ungefär som vetenskap, går ut och testar dem.
Ja,
och så liksom, stämmer de här verkligen sådär klassiskt. Så den KBT-modellen verkar ha starkt stöd, rimligt. ACT, Accepted Commitment Therapy, Self-Compassion. De här nya är de inte helt och hållet, men förhållandevis nya sätten att tänka kring, där vi också har väldigt mycket stark, oftast evidens. Vi har testat den här kartan verkligen och sett att det ser ut som det är rådhuset där nere, och det verkar vara rådhuset när vi faktiskt är och tittar på det också,
exakt.
Empiriskt.
Mm.
De verkar också vara dels vägen att gå framåt.
Mm. Ja.
Men hur kan vi då skydda oss själva från att lägga både liksom tid och pengar på liksom ovetenskapligt bullshit när det liksom är så lättillgängligt? Det kommer ju bara fortsätta. Alltså den här lättillgängligheten kommer vi inte kunna stoppa.
Nej. Och det kommer ju, som jag sa innan, tror jag, vara allt svårare att se igenom det, för man kommer försöka gömma det allt mer bakom vetenskap och forskning.
Mm.
Och då blir det liksom, det kostar så lite för dem att göra det. Det finns ju några sådana här saker att tänka på själv. Verkar någonting för bra för att vara sant, så är det nästan aldrig sant. Extraordinära påståenden, extraordinära bevis. Personer som säger det, vem är det, har hen någon slags, jag säger inte att alla smarta saker sägs som forskare, det behöver inte vara en läkare eller psykiater eller forskare, det kan vara en person som inte har den träning som skriver en bok eller som har läst vetenskap.
Mm-hmm.
Det finns också många sådana exempel på det. Jag känner Christian pratar om, och vetenskapsjournalister som är jätteduktiga på att knäcka vad forskning och förstå det.
Mm.
Så det behöver inte vara det, men är det en person som verkar inte ha någon som helst träning i det här, fackkunskap, och kommer från ett helt annat håll, kombinationen med extraordinära påståenden, har du den här liksom drinken, den här liksom kompotten i cocktailen som blir ganska giftig, då ska man ju vara lite försiktig och kanske få en second opinion. Ringa en vän eller ringa någon som liksom, men någon har, känner någon som har ett barn, som har kompis som har pluggat någonstans, eller någon som har läst lite mer kring det här. Eller googla uttryckligen på kritik. Och det finns ju ofta, som man googlar det, liksom NLP-kritik, DISC-kritik.
Exakt.
Så dyker den bilden upp oftast. Det är ju mycket svårare att hitta kritik på det som är liksom Big Five-personlighet, som man pratar om på tal om Anders Hansens program på TV. Allt det, liksom, det är klart det finns kritik mot det också, men det är på en helt annan nivå.
Ja.
Men sen tror jag vi i samhället överlag, och framförallt organisationer, tror jag inte det räcker.
Nej.
Jag tror vi behöver hjälp. Jag tror man behöver stödsystem som kan hjälpa. Nu kommer den här liksom ångestmetoden som två tjejer kommit med, jävligt karismatiska, skickliga på att snacka, droppa vetenskapliga termer. Men det är klart vi ska köpa in den till Stockholms stad. Men liksom, jag vet inte så mycket om den. Jag kan inte så mycket om det. Okej, då har jag en databas eller någon annan person, någon annan grupp jag kan kontakta som man kan bolla det här med, som kan det här ganska väl. Vad vet hon där innan? Ja, men då kanske det är trafikljus, då kanske det är grönt. Ja, men den metoden är liksom förenlig med det som vi vet hur människor funkar. Den är teoretiskt rimlig, och det finns lite grann data som stöder det också. Ja, men hyggligt grönt ljus. Gult ljus, ja, ser lovande ut, bygger på det vi vet. Lite oklart, vi vet inte så mycket om den än så länge. Kanske var lite försiktig. Rött ljus, disk, allt det vi har pratat om innan. Den är inte teoretiskt rimlig, den bygger på att jorden är platt, och det är den inte. Det finns ingen data, även vad man säger. Det är totalt rött ljus. Det finns ingen anledning att ta in det överhuvudtaget.
Nej.
Tack för den hjälpen.
Mm.
Så man har den backuppen.
Ja.
För beställarkompetensen är väldigt låg. Och det har inte att göra med att folk är dumma i huvudet, utan det har att göra med att det här är så vansinnigt svårt.
Ja,
framförallt idag. Så jag tror vi behöver det som individ, som privatperson, är det ju svårt att ha liksom någon sån, ett sånt stödsystem. Det får man ju se runt, vad finns runt omkring mig egentligen.
Mm.
Vad har jag för resurser och kompetens runt omkring mig som kan hjälpa mig att sortera i det här. Men när vi är på organisationsnivå,
ja,
både företag, näringsliv men också organisationer och offentlig verksamhet, då behöver, tror jag, vi ett system för att liksom på något sätt, och det behöver inte vara så avancerat.
Nej.
Men det måste vara liksom ett system som är allmänt accepterat. Och så här, men innan man köper in de här grejerna och lägger skattemedel på det som är begränsade,
mm,
då ska det i alla fall kollas en gång av någon annan än min magkänsla.
Ja,
och det är, alltså, inget fel på dig. Du är inte sämre än någon annan.
Nej.
Din magkänsla är inte heller sämre än någon annan. Det är bara att du är sårbar, precis som alla andra, för, mm, för att köpa in saker och ting som är så skickligt paketerat.
Ja.
Ja, alltså det där är... Mm. Ja. Men du, Magnus, var hittar man din bok?
Den hittar man på, herregud, vad heter de? Ett humförlag.
Mm.
Det är ju ett litet förlag som ger ut en bokserie som heter En liten bok om.
Mm.
Och de har ju gett ut en liten bok om Stefan och Kristoffer innan, om mål, mm, om medarbetarsamtal och motivation och allt möjligt spännande. Mm. Så när det gäller just arbetsliv och jobb och sådär, så har ju de skrivit mycket sådär, en liten bok om. Och tanken, ja, är att det är en liten bok om som man ska kunna ha i bakfickan på jeansen. Du har en timme på den när du pendlar eller vad du nu gör för någonting. Så ska du kunna liksom uppdatera det av forskningsläget på ganska kort tid. Så, mm, det är väldigt komprimerat.
Oh. Otroligt.
På det sättet.
Ja. Och en liten bok om självkänsla.
En liten, ja, bok om självkänsla.
Ja. Underbart.
Den behöver vi alla ha i bakfickan, tror
jag. Ja.
Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Sånt här.
Mm.
Det tycker jag är kul.
Ja.
Människor.
Ja.
Han sa väl någon gång, Ingmar Stenmark, han sa ju inte så mycket, men han sa några intressanta saker. Tydligen vet inte om det här är sant, men det finns något citat han sa när han fick någon fråga. Vad är det som är jobbigt, Ingmar? Folk. Det kan vi ändå hålla med om, men jag kan nog vända, ja, på det. Jag tycker folk är jobbigt, men det som är härligt och inspirerande, det är människor.
Mm. Ja,
men träffa, hålla på med ett intressant samtal som vi har gjort nu.
Mm.
Det tycker jag är kul.
Ja, håller med.
Ja.
Tack för att du ville ge stångens på den.
Tack så mycket.
Tack.
Härligt också med typ samma dialekt på,
ja,
oss alla tre.
Precis, fast han var ju hallänning.
Ja, men den är ju väldigt, väldigt lik Karlshamns dialekten.
Ja, men det här är så spännande och jag gillar när man får ha de här samtalen med forskare.
Spännande, ja, men också så sjukt skrämmande tycker jag. Mm. Alltså speciellt nu det som vi var inne lite grann på, just att man kommer börja se liksom, alltså hur även forskare, läkare, alltså, ah, den typen av titlar sätter sitt namn på saker som inte heller är evidensbaserat,
ah,
eller liksom som är grundat i tillräckligt mycket forskning för att man ska kunna, alltså, säga att det här funkar på alla. Det här är liksom någonting som hjälper mot ditt och datt och vice versa.
Nej, men exakt, alltså hur ska vi kunna veta? Det är ju jättesvårt.
Men det går ju inte.
Ja. Jag älskar när han pratar om det här med databas, att man, mm, hade behövt ha det.
Ja.
Och nu, då pratade han ju om det i liksom typ offentlig sektor och för företag och så.
Mm.
Privatpersoner med.
Ja, men sen samtidigt, alltså som privatperson så måste man ju ändå få göra vad man vill. Alltså jag tycker ju det är värre att offentlig sektor anlitar, självklart, än att en privat anlitar typ Thomas Eriksson, än att en privatperson går in på Pocket Shop och köper omgivna
videoter. Ja, det ska man ju få göra. Men, ja, alltså jag menar att jag hade velat ha något mer verktyg där jag kan kollat så här, aha, mm, fast är det här verkligen, jag köpte den här boken på faktaavdelningen.
Mm.
Det, i min värld ska ju det räcka.
Ja, för att det ska gör vara... det ju absolut inte.
Nej, precis. Att jag hade velat ha någonting där jag faktiskt hade kunnat få en kik på att så här, jo, men det här är, mm, studierna här, det är många studier bakom, de visar det här.
Mm.
Så att jag liksom hade kunnat sitta lugn i båten. Men nu, alltså hur ska jag... Hur,
nej, men jag,
jag
tror att det man får göra är, precis som Magnus säger, att alltså, om någonting verkar för bra eller för enkelt för att vara sant, då är det det.
Mm.
För hade någonting varit så enkelt som det ofta presenteras i, ja, den här självhjälpsbranschen, så hade man ju vetat det för länge sedan.
Jag älskar det här med extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis.
Ja, alltså verkligen. Men sen också tror jag att... Nu tycker jag nog att både du och jag är ganska bra på det, för vi är ju inte så himla intresserade av typ självutveckling, mm, på det sättet. Men jag tror också att man på något sätt kommer, och det kommer säkert svänga som allt,
mm,
men att man kommer bli lite mindre intresserad av den här, alltså, individutvecklingen, mm, som vi har varit i nu ganska länge. Så vi kanske ändå går mot någonting som inte är lika individualistiskt inriktat som det har varit, och då kanske det också blir mindre intressant att hela tiden liksom bli bättre och utveckla och ja det, och då, ja, kanske den här branschen också får ta ett steg tillbaka. Jag hoppas hoppas, det är min innersta önskan, ja, att det är det vi är på väg mot. Men innan dess kommer vi nog se en peak. Alltså vi har inte sett peaken i självutveckling. Nej,
tyvärr. Vi vill tacka dig, Magnus, för att du ville komma till Ångestpodden. Det var otroligt.
Ja, det var det verkligen. Och innan vi avslutar för idag så vill vi också bara påminna om Podcast for a Better Day.
Är du elev? Är du lärare? Är du elevhälsopersonal? Är du förälder? Är du syster? Är du kompis? Nej, men alltså så här. Vi tror att Podcast for a Better Day verkligen kommer kunna stärka elevers relation till elevhälsan. Och det är ju vår dröm att det här ska kunna ske. Det finns fortfarande platser kvar, alltså möjlighet för skolor att starta upp sin egen Podcast for a Better Day.
Ja, och det här gör ju vi tillsammans med Tim Berling Foundation. Och vill man läsa mer om Podcast for a Better Day eller rent av ansöka,
ja,
om att få starta en egen podd på er skola, så kan ni läsa mer på timberlingfoundation.org eller på ångestpodden.se.
Yes!
Det var allt.
Det var allt vi hade att bjuda på, men vi hörs såklart på måndag.
Sannoliken.
Puss, puss. Hejdå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.